Tre påståenden skulle man kunna sammanfatta och formulera kapitel 4 i första Johannesbrevet med. Och jag har lagt dem på en slide. Gud är kärlek. Gud har älskat er först. Älska därför varandra. Så skulle man kunna sammanfatta kapitel 4 i första Johannesbrevet. Och en rubrik för den här predikan utifrån det skulle kunna vara kärlekens ursprung, ordning och konsekvens. På något sätt, där har vi Guds kärlek beskriven och formulerad. Och Guds kärlek är, som Mattias sa i ämnet, ovillkorlig, gränslös. Det finns liksom inget vi kan göra för att förtjäna Guds kärlek. En människa kan inte göra någonting för att bli oälskad. Kärleken är alltid konstant till en människa, till varje människa. Och på samma sätt så kan inte en människa heller göra någonting för att bli mer älskad. Vi kan inte liksom minska Guds kärlek och vi kan inte öka Guds kärlek. Utan den är konstant för varje människa. Däremot så har vi getts möjligheten att besvara Guds kärlek. Att på något sätt ta emot och besvara den eller säga nej tack. Gud älskar jag, men jag vill inte på något sätt ta emot den kärleken eller besvara den. Och den här ovillkorliga kärleken hos Gud, den är ju på något sätt grundbulten i den kristna tron. Det är det som kommer till uttryck, säger Johannes i. Vad är då kärleken? Jo, att Jesus dog på ett kors. Så känner vi kärleken, så vet vi vad kärlek är. Alltså det är grunden för hela den kristna tron. Och den här kärleken är ju ofta formulerad, ofta beskriven. Och ibland blir det så med det som formuleras ofta och som är på något sätt så grundläggande och givet att till slut så ser vi inte skogen för alla träden. Så att det är lite grann frågan idag, det här med den Guds ovillkorliga kärlek som är konstant. Jag tänker, den kanske inte är så enkel och självklar på det sättet, utan att vi behöver på något sätt fundera lite kring, ja, men vad innebär det då att Guds kärlek är ovillkorlig och hur ska vi hantera den? Och inspiration till just den tankegången fick jag från en tidskrift som jag läser. Jag läser två tidskrifter i mitt liv. Det är det jag hinner med ungefär. Jag läser Pilgrim och så läser jag ett tidskrift som heter Nord. Senaste numret av Nord kan jag rekommendera. Det handlar om, rubriken är helt såld, om ekonomi, konsumtion och gåva. Och det är just det här sista perspektivet som de tar upp som tangerar första Johannesbrevet kapitel 4. Det är ovillkorliga att ta emot någonting som en gåva. Vill man ha sommarläsning så ska man skaffa den här tidskriften. Många intressanta och bra artiklar där. Det som beskrivs i det här, en artikel där, det är att man på Örebro Missionsskola har gjort ett litet experiment. Syftet är för att ta reda på att man kan ha olika perspektiv. Och så har man experimenterat lite grann med gåvoperspektivet. Och vad det på något sätt gör med oss människor och vad det gör med oss i våra relationer. Och så har man skickat ut studenter som har fått utsätta andra människor för det här ovillkorliga gåvan. Bland annat så gick man till miljöer där det fanns kölappar. Ni vet, man kommer in och så är det kölappar och så får man liksom 13 nummer framför, så vet man oj, oj, oj. Men då hade de tagit kölappar liksom lite innan då. Och så gick de till de som kom sist och sa att jag har en kölapp som är mycket, mycket bättre här. Den vill jag att du ska ha, du får den av mig. Det är en gåva. Det var en sån övning de gjorde liksom. Bara, ja, här har du. De gav tid. Värdefullt idag, va? De gav en massa tid. Bara så där. Sen ställde de sig vid parkeringsautomater. Och sen när folk kom dit och skulle betala sin parkering så sa de, nej, 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 du behöver inte betala. Jag har mynt här. Och så la de på mynt, drog ut en, frågade hur länge ska du ha. Ja. Och så gav de, jag betalar din parkering här. Ja. Och så det tredje då, det var att de gick in på kaféer, och det har jag hört i andra sammanhang. De gick in på kaféer, betalade en fika, och sen när nästa kund kom och skulle köpa sin fika så sa då den som stod där och sålde fikat, det är någon annan som har betalt det här fikat för dig så du får det gratis. Och det här är ju spännande övningar. Man undrar liksom, vad gör det med oss eller den som får ta emot den där gåvan helt villkorslöst? Och så noterade man alla de olika reaktionerna, för man vill ju göra något sorts vetenskapligt av det här. Och en del sa ju väldigt förvånat, oj, ja men visst, tack. Det kan jag ju tänka mig att få det här. Och det här är ju inte några stora belopp, alltså stora värden på det sättet. Men ändå är det här totalt villkorslösa, överraskande att någon bara ger mig någonting som jag inte ens kanske känner då. Men väldigt många, de sa tack och ja, fast var väldigt misstänksamma. Och vissa sa till och med nej av misstänksamhet. Någon hade noterat, jag tar inte emot någonting från någon jag inte känner. Trots att det fanns ju uppenbarligen inga, liksom, inga villkor, no strings attached som man säger. Liksom. Det fanns ingen hållhake bakom, det var bara en ovillkorlig gåva. Men det väckte väldigt mycket misstänksamhet i de som skulle ta emot. Alltså man undrade, vad var motivet? Finns det en dold agenda här bakom när du ger mig någonting så bara rakt upp och ner utan någonting? Liksom? Vad är haken? Därför att jag tror att vi tänker så, för jag tror att vi många skulle kunna tänka så, jag skulle kunna tänka så, det är att vi lever i en kultur som är ekonomisk. Inte bara det att väldigt mycket handlar om pengar, utan vi har en kultur som bygger på betalning av tjänster och gentjänster. Att man betalar en viss summa för att få någonting annat och så vidare. Det kräver någon sorts balans hela tiden. Det är det jag menar när jag säger att vi har en ekonomisk kultur. Och vår kultur, den är prestationsbaserad och inte gåvobaserad. Den bygger inte på att man på något sätt tar emot bara utan att själv ha gjort någonting. Alltså i slutändan så ska man ändå på något sätt ha förtjänat det man tar emot. Alltså vi är fostrade in i att vi vill gottgöra, vi vill skapa balans och vi vill inte stå i skuld. Och jag fick ytterligare ett exempel på det här när min frus kollegor var hemma på en bokcirkel nu. De har alltid bokcirkels avslutning av slutet av varje termin. Och de pratade om allt möjligt och jag fixade lite fika och sådär. Men då var det en som berättade där. Ja, vet du vad? Vi har några släktingar. Och när de köper presenter till våra barn, de köper gördyra grejer. Det finns liksom ingen hejd på det. Det är verkligen riktigt, riktigt fina grejer liksom. Och vi sa, det är ju fantastiskt. Ja, men du vet, det blir ju jättejobbigt när vi ska köpa presenter till deras barn. Alltså, det ligger där va. Vi måste på något sätt mäta oss. Vi måste nå upp till samma nivå. Det måste bli någon sorts balans. Alltså vi lever i det här ekonomiska tänket. Och jag tänker med mig själv. Och jag ler åt mig själv. Och jag försöker öva mig. Ibland när man ska ut och äta lunch och sådär. Och så säger den man är med. Nej men jag betalar din lunch. Och även där så märker jag att rent instinktivt så finns det på min tunga. Nej, men inte ska du betala. Eller, ja, men då betalar jag din lunch nästa gång. Istället för att bara säga, ja, men tack. Och inte säga någonting mer. Bara säga, tack att du bjuder mig på den här lunchen. Inte säga att, jo, men jag ska betala tillbaka dig sen. Eller, ja, jag bjuder dig på lunch nästa gång. Inte säga det. Utan bara stå där som en mottagare ovillkorligt och säga, ja, tack att du bjuder mig på lunch. Och det här är en svår övning. Och det man kom fram till i de här experimenten man gjorde, det är att de här ovillkorliga gåvorna påverkar relationen mellan givare och mottagare. Det händer någonting. Någonting sker och det finns någon sorts önskan hos ena parten att inte på något sätt, om man vill uppnå någon sorts balans och man tänker det finns någon hake och så påverkar det relationen. Och jag tänker om vi spontant har svårt att hantera villkorslösa till synes små gåvor, så undrar jag om kanske den svårigheten också infinner sig när vi också ska hantera den stora gåvan som är Guds ovillkorliga kärlek till oss. Som han bara ger utan att på något sätt förvänta sig någonting tillbaka. Utan att vi innan har gjort någonting. Eftersom man säger Gud har älskat er först. Alltså det är där det villkorslösa ligger. Och jag tänker mig att det finns en risk att svårigheten med att hantera det, de här små gåvorna också följer med när vi ska hantera Guds gåva, den stora gåvan, i vår relation till honom och relation till andra människor. Det som Mattias läste alldeles från Johannes evangeliet, det lät jag honom läsa därför att första Johannesbrevet är ett tydligt eko av Johannes evangeliet. Och Johannes evangeliet och den texten som han läste, där finns det en fras som återkommer om att förbli i hans kärlek, att förbli i honom. Och det tror jag är den stora utmaningen och kanske också svårigheten. Och jag tänkte att jag ska rita nu. Och jag hittade ingen svart penna, så det får bli rött. Jag ber om ursäkt. Och givetvis måste man göra ett hjärta, va? För att visa på kärleken. Och här är då Guds villkorslösa kärlek. Och det finns två svårigheter med den villkorslösa kärleken. Det ena är att det finns något sorts hinder här innan man kommer in i den. Och det är ju att vi tänker att ja, men jag, man ser på sitt eget liv och så ser man att jag kan inte förtjäna den kärleken. Alltså mitt liv lever inte upp till någon sorts villkor som man tänker sig, att Guds kärlek kan inte vara fullständigt villkorslös. Alltså det måste finnas någonting. Och så börjar man tänka att jag duger inte. Jag kommer nog inte riktigt in. Jag platsar nog inte riktigt in i Guds kärlek. Och så finns det någon sorts hinder här. Man kan se det som en svårighet. Eller man kan också tala om som Bibeln som en fiende. Som motarbetar människor att komma in i Guds kärlek. Och jobba liksom på den här fronten. För att motarbeta. Du är inte värdig liksom. Och så är det ändå villkorslös kärlek som Gud bjuder in oss till. Men så skapar vi villkor. Och så blir det en svårighet. Men så kanske man tar sig in i det här och liksom hamnar här i Guds villkorslösa kärlek. Och får uppleva allt det fantastiska. Då inträder en ny svårighet. Eller man kan säga att fienden använder en annan strategi. Och det är ju att när man upplever allt det här, så börjar man uppleva sig som väldigt, väldigt kanske speciell. Att jag kanske är lite för mer än de andra. Eftersom Gud älskar mig så otroligt mycket. Och jag börjar ju få till det här fantastiska med, i min relation med Gud. Och bön och allt sånt här. Det blir liksom alldeles fantastiskt. Och så lockas vi ut på andra sidan här. Där jag på något sätt börjar anse mig har uppnått något sorts villkor för att vara och bli älskad utav Gud. Förstår ni skillnaden? Här finns det en gräns som håller oss bort ifrån Gud. Därför att vi känner att vi lever inte upp till villkoren som vi sätter upp kanske för Guds kärlek. Men så kommer vi då in i Guds kärlek. Och då kan det gå snett där också. Och så trycks vi istället ut. Utifrån att vi tänker att men jag har nog kanske gjort mig lite förtjänt av Guds kärlek. Jag kanske är lite för mer än någon annan. Gud kanske älskar mig lite mer än de andra. Och då rör vi oss genast ut ur Guds kärlek. Men det Jesus sa, det var just att förbli i min kärlek. Förbli i honom. Och det är ju det som är den stora utmaningen. Och det finns ytterligare svårigheter, tänker jag. Nu problematiserar jag Guds ovillkorliga kärlek. Och en annan sida utav Guds ovillkorliga kärlek, det är å ena sidan att vara ovillkorligt älskad, att på något sätt förbli där i det ovillkorliga. Men å andra sidan också att älska de andra, våra medmänniskor. Oss som gemenskap, alltså att älska varandra, står det mycket i första Johannesbrevet. Att också den kärleken ska vara ovillkorlig. Alltså på samma sätt som Gud har älskat er ska ni också älska varandra, står det i kapitel 4. Och han går till och med så långt som han säger att om vi inte älskar varandra som Gud älskar oss, då älskar vi inte heller Gud. Det där hänger ihop. Alltså, och då får man ju notera att han säger inte att vi inte är älskade om vi inte älskar varandra. Vi är fortsatt älskade utav Gud om vi inte älskar varandra. Men han säger att då har inte kärleken nått sin fullhet i er. Alltså då har inte kärleken landat och börjat förvandla era liv. Alltså då befinner vi oss på något sätt inte i honom, i kärleken. Och då tänker jag, hur ser då våra liv och relationer till andra ut när Guds ovillkorliga kärlek har landat i våra liv? Hur ser ett sånt liv och var i ligger på något sätt utmaningen? Alltså hur älskar vi andra och varandra på samma sätt som Gud har älskat oss? Är det ens möjligt att på något sätt i mellanmänskliga relationer ha en ovillkorlig kärlek? Ja, det borde ju vara möjligt eftersom Johannes skriver att på samma sätt som Gud har älskat er så ska ni också älska varandra. Och vi satt i gruppen här innan och bad lite inför gudstjänsten och det var någon som sa att ja, men det är väl kanske möjligt när det kommer till barn och föräldrar. Att det är väl kanske så nära vi kommer den ovillkorliga kärleken. Men jag tror att det också finns någon sorts möjlighet för oss att närma oss den kärleken också i våra andra relationer. Att älska utan tanke på att få något igen. Att älska de personer som finns runt omkring mig utan att fråga om de förtjänar det eller ej. Utan älska just ovillkorligt. Och det är en utmaning. Och då tror jag att det är av största vikt att vi inser att den kärleken vi har och allt annat som vi har och som vi då kan ge till andra människor, det är någonting som jag har fått som en gåva. Det är någonting som jag inte har förtjänat. Det är inte någonting som jag äger och förfogar över. Utan allt det som finns i mitt liv är just en gåva. Och att jag aldrig kan på något sätt kräva tack från någon annan om jag ger. Om jag älskar. Därför att allt det som jag har, det har jag också bara fått. Jag ger inte av någonting som är mitt. Jag älskar inte med kärlek som jag äger. Utan jag älskar ju med den gåva som jag ovillkorligt har fått ta emot. Och på samma sätt får jag ge den gåvan tillbaka till andra helt utan villkor. Och det finns ju några verser i Bibeln som på något sätt pekar i den här riktningen. Jag tänker vi ska läsa dem. Romarbrevets 11 kapitel, vers 35 och 36. Den kommer upp där. Det skriver Paulus så här om Gud. Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Till av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Alltså Gud är på något sätt överallt. Han är alla goda gåvors givare som det står. Det är han som har gett allt. Och vi kan aldrig på något sätt kräva någonting tillbaka. Utan han är ovillkorlig i sitt givande. Första Korintherbrevet kapitel 4 och vers 7. Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Det finns ingenting i våra liv som inte är en gåva. Allting har Gud gett oss ovillkorligt. Och Matteus, när han ska sända ut sina lärjungar i utsändningstalet, så säger han så här till dem bland annat, Matteus 10 och 8. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Alltså det här gåvoperspektivet är oerhört viktigt i våra relationer. Och sen för att spetsa till det så berättar jag Jesus en liknelse i Lukas kapitel 17. Och det här är en liknelse som jag alltid haft så svårt för att på något sätt hitta en plats för. Alltså vad är det Jesus vill komma åt? Lukas kapitel 17 vers 7-10. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er, när ni har gjort allt som åligger er ska ni säga, vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Visst är det en ganska märklig liknelse? Och vad är det på något sätt Jesus är på jakt efter? Alltså varför är det så viktigt att utifrån den här berättelsen och det här gåvoperspektivet att vi avsäger oss äganderätten till allt i våra liv och inser att vi egentligen inte kan ställa några krav och vi kan inte hänvisa till några rättigheter, utan allting är en ovillkorlig gåva från Gud. Från första början kärleken, men också allt det andra. Jag tänker en möjlig förklaring till att det kan vara så viktigt, det här gåvoperspektivet, det är att det är lättare att vara generös med det som man inte själv har på något sätt tjänat ihop eller presterat eller på något sätt kan säga, det här är mitt. Det här har jag på något sätt förvärvat. Alltså, då är det svårare att vara generös. För det jag jobbat för hårt och anser vara mitt, det håller jag på något sätt lite hårdare i. Jag minns en gång för länge sedan när jag var ung. Jag var ute och gick längs vägen och hittade flera hundralappar. Det har ju aldrig hänt mig, vare sig före det eller efter det. De låg liksom lite sådär, inte en hög utan utspridda. Jag vet inte, det blev kanske 400-500 lappar som låg där. Och du vet, jag var ju inte sådär jättegammal. Kanske 12 år eller sånt där. Och jag minns när jag hittade dem, den här känslan av att det här är verkligen som en gåva. Det är pengar jag har fått. Och jag minns att jag började fundera på, de här pengarna kan jag verkligen göra vad som helst med. Alltså det var ingenting jag hade förtjänat. Alltså de pengarna jag förtjänade på mitt svettiga sommarjobb. Det var ju mer det man höll i. Men när man bara får pengar, och det kan man även märka när folk säger, ja men jag vann 1 miljon, då skulle jag ge bort hälften. Eller hur? Alltså det finns en större generositet i det som bara är sådär på något sätt givet som en gåva. Men det jag har jobbat ihop på något sätt anser vara mitt och äger, det håller jag lite hårdare i. Och därför är det så viktigt att man på något sätt har den här grundläggande ovillkorliga kärleken som en bas i sitt liv. Och att det också får färga av sig på allting annat. Att det är Gud som ger. Det är en gåva allting. Och därför så kan jag vara generös. Och därför finns det också en möjlighet att faktiskt älska ovillkorligt. Att inte jag på något sätt ställer högre krav på mina medmänniskor än vad Gud ställer krav på mig. När det kommer till att älska. Därför att Gud ställer inga som helst krav och villkor för att vi ska vara älskade. Och vi kan inte heller göra någonting mer. Eller göra någonting för att bli mer älskade. Alltså vi behöver öva oss i att ta emot villkorslöst. Och att medvetet välja på något sätt att stå i skuld och inte söka den här balansen som vi hela tiden vill i vårt ekonomiska samhälle. Att ibland bara ta emot och tacka för det. Och sen inte säga någonting mer. Och det säger ju Paulus i Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 13, vers 8. Och det är ju en bra beskrivning av en församling tycker jag. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Så den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Där säger han, låt det råda en obalans. Sträva inte efter att det ska vara en balans. Utan ta emot. Ta emot kärleken, ta emot gåvorna. Och låt det få vara en så generös gemenskap. Och lev ett så generöst liv. Alltså vilken gemenskap. Och då måste man öva sig den svåra konsten att inte försöka betala tillbaka. Och nu tänker jag skicka med er några övningar som ni kan ha här i sommar. Så ni kan öva på det här. För jag tror att om vi övar oss i det lilla, i det här vardagliga, så kan vi nog också kanske bli bättre på att också ta emot och hantera det stora. Guds ovillkorliga kärlek som är det största vi kan ta emot. Och jag tänker redan nu vid fikat. Tänk om det är så att du har glömt att ta med dig pengar till fikat. Tänk och våga säga till någon och säga, du, jag har glömt pengar till fikat. Skulle jag kunna få pengar av dig? Skulle du kunna bjuda mig på det fikat? Alltså, vem vågar säga det? Det är ju förbjudet. Alltså, man säger, skulle du kunna låna mig pengar? Och då snackar vi om 20-30 spänn. Ja, men ni hör ju hur otränade vi är i att ta emot ovillkorligt och bara be om någonting ovillkorligt. Så har du glömt pengar, säg det. Du, skulle inte du kunna bjuda mig på fikat? Jag har glömt pengar. Det är en bra första övning. Eller när någon bjuder dig på lunch och det är till mig då. Att bita sig i tungan och bara säga tack. Och inte jag ska betala tillbaka nästa gång. Eller jag bjuder dig på lunch nästa gång. Att låta det råda obalans. Öva dig på det. Det är en svår konst. Och en annan sak att göra, det är ju att öva sig att ge till den som inte kan ge tillbaka. Alltså där man på något sätt vet att här finns det ingen möjlighet att återgälda. Och att ge där, det är ett sätt att öva sig i det här ovillkorliga givandet. Eller kanske som de gjorde på kaféet, att ge anonymt. För då vet jag att det inte kan bli någon balans. Det finns flera olika sätt, tror jag. Men det här är några sådana övningar. Och jag tror med de här små övningarna så kan det bli en spännande och annorlunda sommar. Både för dig och för den som får ta emot. Och jag tror också att genom att öva sig i det här så kan du och jag bli bättre på att hantera och ta emot Guds kärlek. Vi kan bli bättre på att förbli i honom, att förbli i Guds kärlek. Att förbli mottagare på ett ovillkorligt sätt. Därför att Guds kärlek är ovillkorlig. Han har älskat först. Älska på samma sätt som han har älskat oss. Det är något att öva på resten av våra liv, tror jag. Vi ber tillsammans. Tack Fader att du sände din son medans vi ännu var syndare, som det står. Du väntade inte på att vi skulle uppfylla villkoren, utan du sände din son, du älskade ovillkorligt. Tack att den kärleken får vara utgjuten och att vi får vara föremål för den kärleken och att vi inte kan förändra det. Men vi kan ta emot den och vi kan besvara den kärleken. Herre, vi ber om att vi ska få göra det mer och mer. Upptäcka din ovillkorliga kärlek. Också att den ska få på något sätt landa i våra liv och få nå sin fullhet i oss. Så att andra människor ska få ta del av denna ovillkorliga kärlek. Att vi ska få inse att allt det vi har och allt det vi är gåvor från dig. Och att du med din ande ska få göra oss generösa. Så att vi får vara också de som älskar ovillkorligt och utan gräns. Led oss in i det livet, Herre. Vi vill leva det livet. Låt den här sommaren få bli en sommar där vi får öva oss i att leva så. Både i att ge och ta emot. Jag ber dig om det, Herre. Led oss vidare genom din heliga ande. Amen.